Herre, vi tackar dig för att du bär det namn som står över alla namn, Herre. Jag tackar dig för att du har valt att vara mitt ibland oss när vi är samlade i ditt namn, Herre Jesus. Tack att vi får ge vår lovsång till dig, vår ära till dig, Herre Jesus. Jag ber att du skulle förbereda våra hjärtan på vad du vill tala i våra liv idag, Herre Jesus. Gör oss lyhörda för vad himlen vill säga idag, Herre Jesus. Tack att du ser var och en som är här inne och de som följer oss via streamen, Gud. Du vet exakt vad vi känner, vad vi tänker, vilka behov vi har kommit med idag, Herre Jesus. Så tack att vi får komma precis som vi är till dig, Herre Jesus. Och Gud, jag ber att efter den här förmiddagen så ska vi alla kunna liksom känna att vi har tagit ett steg mot dig, Herre Jesus. Att vi har lärt känna dig lite bättre. Att vi har förstått någonting mer och någonting nytt av vem du är och vad du vill göra i våra liv, Herre Jesus. Välsigna den här förmiddagen i Jesu namn. Amen. Amen. Hej! Så roligt att få vara här. Malin Hagenfors heter jag. Pastor i Eskilstuna med ansvar för ungdom och unga vuxna. Och jag är gift med Gabriel som sitter där. Vi har med oss våra två barn. Leon är 2 och Ted ska precis fylla 1 här snart. Väldigt, väldigt roligt. Jag har varit i den här kyrkan ganska många gånger. Men jag har ju aldrig träffat er. Men jag har förmånen att sitta med och jobba med Nyhem. Och då träffas vi här ett par gånger per år. Så att jag är väl bekant med lokalerna, men inte med er. Så det känns jättekul att få vara här och träffa församlingen. Jätteroligt. Vi kom hit igår kväll. Och det kändes som en bra lördag att spendera en kväll i Alingsås. Hela stan var ute. Vilken folkfest det var. Jättehärligt ju. Vi sa när vi åkte hit så här, hur många känner vi i Alingsås? Ja, men så här, typ 4 stycken och 3 av dem träffade vi igår kväll när vi var ute. Så det var mycket härligt faktiskt. Gick den här ljusrundan och så där. Vi tyckte det var jättehärligt att det var mycket folk ute. Och det är jättekul att få vara här och predika idag. Och jag är extra glad för att det är Youth Takeover. Jag tror att det här är en viktig söndag. Och jag vill bara uppmuntra er i det ni gör. Fortsätt göra det ni gör. Det är jätteviktigt. Idag så ska vi prata om någonting som jag väldigt ofta predikar om. Vi ska prata om församlingen. Jag tror att församlingen är superviktig. Jag tror att vi har ett uppdrag att älska vår församling. Att tjäna vår församling. Och att vara en del av en lokal församling. Jesus älskar församlingen. Det kan vi läsa om till exempel i Efesierbrevet 5. Och därför så tror jag att du och jag också behöver älska församlingen och på ett sätt ge vårt liv för församlingen på samma sätt som Jesus gav sitt liv för församlingen. Och jag vill läsa tillsammans med er en av mina favorittexter när Bibeln talar om församlingen ifrån Efesierbrevet kapitel 2. Och jag tänkte läsa mer ifrån vers 17. Efesierbrevet 2, vers 17. Då står det så här. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Här talar Bibeln om att vi faktiskt blir någonting med varandra genom vad Jesus har gjort. Jesus kom för att skapa frid mellan Gud och människa. Och det är honom vi, precis som vi har sjungit, vi ger all ära till honom för att allt vi är tack vare vad han har gjort för oss. Han har dött för oss, han har skapat frid mellan oss och Gud. Och genom det kan vi komma precis som vi är till Gud. Men i och med det så gjorde också Jesus någonting med hur vi bör förhålla oss till varandra och vad som händer oss emellan när vi tror på Jesus. Han också gjorde något med församlingen. Vi blir en del av varandra. Vi läste i vers 19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det finns massa bilder i Bibeln på vad församlingen är. Ett tempel, en trädgård, en åker och en familj. Det här är min favoritbild av vad församlingen är tänkt att vara. En familj. Vi är Guds familj. Och jag tror att församlingen är så otroligt viktig för att när en församling fungerar som jag tror Jesus tänkte att den skulle fungera, då tror jag att den är livsfarlig. Alltså inte livsfarlig som i något dåligt, utan då tror jag att den är världsförvandlande. Jag tror verkligen det. När en församling fungerar som Gud själv tänkte och instruerade att församlingen skulle funka, då kan den vända upp och ner på den här världen. Jag tror verkligen det. Då kan vi påverka våra städer och påverka vårt land. Och därför är det här så otroligt viktigt. Men om vi tror att Guds familj, Guds församling ska fungera som en familj, då är det också en del grejer som blir ganska jobbigt, tycker jag. Och jag tänkte dela några tankar mer om det. För det är ju så här. Man kan inte välja sin familj. Ibland så kanske man önskar att man skulle kunna göra det. Jag kommer från vi är fyra syskon i min familj. Och de och jag har mina föräldrar. Och så är det bara. Där blev jag född. Och den familjen har jag levt med och lever fortfarande med. Och så tror jag ibland vi behöver tänka om våra församlingar också. Man kan inte välja sin församling. Du och jag har inte rätt att säga vem som får vara med i församlingen eller inte. Utan det har Gud sagt. Gud har bestämt vilka som får vara en del av hans församling. Och det är alla som tror på Jesus Kristus. Och ibland så möter vi människor i våra församlingar. Okej, jag är helt ärlig. Så man känner så här. Varför är du med i min församling? Ni kanske är superheliga och aldrig har tänkt så. Jag har tänkt så. Kan inte du gå till en annan församling? Då tror jag att vi behöver be. Gud, tack för den här människan. Tack för att den här människan är en del av min församling. Och vet du, då kommer det dels hända någonting kanske med den människan, men framförallt kommer det hända någonting med ditt hjärta och i hur du ser på den här människan. Och du kommer börja se den människan som Jesus ser på den människan. Som jag sa, jag har vuxit upp med tre syskon och ibland så känner man ju så här, nu stryper jag dig. Men jag har aldrig gjort det. Ibland hamnar, ni kanske inte har känt så heller, men så är någon som har vuxit upp med många syskon. Ni vet vad jag menar. Exakt. Ni vet vad jag menar. Men man gör ju aldrig det. Jag har inte gjort det i alla fall. Men ibland så känner man så. Nu orkar jag inte med dig längre. Vad gör du? Men man älskar sina syskon i alla fall. Ibland så hamnar vi där i våra församlingar också, tror jag. Hur tänker du nu? Hur kan du ens göra som du gör? Jag vill strypa dig. Men det gör jag inte. Jag älskar dig. För att du är en del av min familj. Det finns inga perfekta familjer. Det är också viktigt att komma ihåg. Det är lätt att se på andra kyrkor och tänka att den där kyrkan verkar vara så perfekt. Det känns som att de har lyckats med allt. Precis som vi kan se på andra liksom, biologiska familjer och tänka wow, vilken familj. De har lyckats med allt. Vet du, jag tror inte det finns en enda perfekt familj. I varje familj så finns det någonting som man inte vill att någon ska veta. Det finns saker som man kämpar med. Det finns saker som man önskar inte hade skett och så vidare. Och så är det i församlingar också. Det finns ingen perfekt församling. Men vi kan få vara med och älska vår församling. Jag tror att vi kan se på andra församlingar och ta inspiration. Absolut, det är ju jätteviktigt att låta det få bli någonting som vi kan implementera i vår lokala församling. Men vi behöver inte trycka ner vår egen församling när vi ser en annan församling som vi tycker verkar vara så mycket bättre. Och kanske är det så att du ser någonting i din församling som du skulle vilja vara med och förändra. Var med och förändra där då. Sitt inte bara och tyck och tänk massa saker, utan vill du se en förändring så var med till förändringen. För förmodligen är det så att fler vill se den förändringen som du vill se. Jag tror inte att man pratar illa om sin familj. Inte om den funkar som den ska i alla fall. Jag vet när jag gick i skolan, vi är fyra syskon på 6 år, så vi är ganska tätt liksom. Det var, även om jag ibland kände att jag ville strypa mina syskon, så var det som att om någon sa något illa om ett av mina syskon, då är det som att något reser sig i mig. Man går in i försvar direkt. Jag tror att vi behöver försvara varandra i Guds familj. Ta hand om varandra, backa upp varandra, bära varandra, för att vi är familj. Med våra fel och brister och med allt vad det innebär. Men vi hör ihop. En familj består också av olika generationer. En familj är aldrig bara en enda generation, utan det behövs flera generationer. Därför är det här ni gör idag så viktigt. Och jag är så glad att här i den här lokalen se flera generationer samlade tillsammans. I Guds familj så behöver det alltid födas nya barn. Det är ju alltid församlingens absolut viktigaste uppdrag att nya människor får komma till tro. Att nya människor får höra om vem Jesus är, att det föds andliga barn in i familjen. Det är alltid vårt viktigaste uppdrag. Och ibland behöver vi ställa oss den frågan. Når vi nya människor? Kommer människor till tro? Om vi inte kan svara ja på den frågan, då kanske vi behöver tänka om i hur vi gör och vad vi prioriterar. För det är alltid vårt viktigaste uppdrag. Människor behöver komma till tro. Det är ju avgörande för att en familj ska överleva. Annars kommer den ju liksom dö ut med en viss generation. I en familj så tror jag också att man respekterar och värdar de som har gått före. Man respekterar de som har gått före i en familj. Man respekterar sina föräldrar. Man respekterar sin mormor och morfar, farmor och farfar och så vidare. Och nu vill jag tala lite till er, den unga generationen som sitter här. Det är så viktigt att vi är tacksamma för de som har gått före oss. För allt det som vi, nu säger jag vi, jag är ju 30 plus, men vi är unga. Vi har så mycket att tacka de som har gått före för. Att den här lokalen ens finns här. Ni ska fira 100 år. Den här kyrkan har nog inte stått här i 100 år, men församlingen har funnits i 100 år. Vi har så mycket att tacka de som har gått före för. För allt det vi får bygga vidare på idag, det är tack vare vad de har gjort. Låt oss respektera det, värda det, se upp till det och bygga vidare på det. När jag flyttade till Eskilstuna för 4 år sedan, vi är med just nu i en väldigt internationell församling. Och då var det så här att så fort jag liksom bar någonting så kom det någon och tog det ifrån mig. Och så här, om jag liksom bar en tallrik så kom det någon och tog tallriken ur min hand. Och jag bara, vad är det här? Det är så konstigt. Och då var det för att i många andra kulturer så är det liksom respektlöst att jag som är äldre än mina ungdomar ska bära en tallrik typ. För oss svenskar så känns det ju så här, bara, vad? Det är ju jättekonstigt. Men det finns någonting fint i det. Jag har arbetat bort det lite, för det känns, jag kan bära min tallrik själv. Men det var liksom så här, nej, nu går en äldre människa ska inte behöva göra det här. I respekt för den här människan så vill jag hjälpa den med det. Det finns något vackert i det. Jag säger inte att vi ska liksom vara slavar åt de äldre, men jag tror ni fattar grejen. Man respekterar och värdar de som har gått före, för vi har så mycket att tacka dem för helt enkelt. Men i en familj så anpassar man sig också efter barnens behov. Vet ni, det här har fått en helt annan innebörd för mig sedan jag fick barn. Man tänker så här, ja men vi ska få barn men ingenting. Vi kommer ändå fortsätta göra våra grej. Vi bestämmer. Ja men yeah right att vi gör. Man kan ju få tro att man gör det till en viss gräns. Och sen så bara har de sina behov. Och vårt liv går just nu ut på att anpassa oss efter deras behov. Så är det. Leon 2 år, han styr typ vårt liv. Till en viss gräns, så är det ju. Sen kan vi ändå liksom göra det vi vill göra också. Men han bestämmer ganska mycket. Och den här sommaren var liksom första sommaren när våran semester gick liksom bara ut på att Leon skulle ha roligt. Och jag slog så många gånger den här sommaren av att vad lite det krävs för att jag ska vara lycklig. Det enda som jag, eller inte det enda, men det enda jag behöver för att vara lycklig just nu, det är att se att mina barn mår bra. Alltså om han sitter och leker i en sandlåda och är jätteglad, då är jag så lycklig i hela min själ. Och jag tror att vi behöver tänka exakt likadant i församlingen. När vi ser att våra barn mår bra, när vi ser att de unga mår bra, när vi ser att de som är nya i tron mår bra i våra församlingar, då borde vi vara lyckliga i hela våran själ. För att vi är en familj och deras behov går före. Det är också man tänker som typ på julafton. Då samlas vi ofta många generationer tillsammans. Mycket av det vi gör på julafton tycker inte jag personligen är väldigt roligt. Jag njuter inte när farfar klär ut sig till jultomte. Han gör inte det för min skull. Jag tycker inte att det är det bästa som händer på hela dagen. Men barnen, det är ju liksom, det är ju high life om något. Låt oss tänka så när det gäller församlingen. Det här gör inte jag för min skull. Men jag blir så lycklig när jag ser att det här får betyda någonting för de som är yngre än mig. För de som inte har kommit lika långt som mig. Och jag kan få vara med här och stötta och bära. Och bara visa att jag tror på det här. Vi gör det här för er skull. För att vi är en familj. I Guds familj så tror jag också att man behöver tänka långsiktigt för kommande generationer. Du och jag som har gått före, nu identifierar jag mig med er som har kommit lite längre i er tro. Jag tror att vi har någonting att lämna över till de som kommer efter. Och att vi redan nu behöver tänka och förbereda för, vad gör jag när jag inte ska springa med det här längre? Vem lämnar jag över det här till? Hur kan jag förvalta det Gud har gett mig så att det inte bara dör när jag har sprungit färdigt? Utan att jag får lämna över det till någon som kan springa vidare med det. Och här kan vi ta David i Bibeln som en förebild och som ett gott exempel. David var en av kungarna i Gamla testamentet. Han fick en dröm, en vision om att få bygga ett tempel åt Gud. Han ville bygga ett hus åt Gud, ett fysiskt hus åt Gud. Men Gud sa till honom, vet du David, det är inte du som ska bygga det här huset åt mig. Det ska din son få göra. Då hade ju David liksom kunnat bli sur och bitter och sätta sig ner med armarna i kors och tänka, jaha, här fick jag en dröm om att bygga ett hus och så sa Gud till mig att jag inte fick göra det. Då ska ingen annan få göra det heller. Det gjorde inte David. Vi ska läsa Bibeln tillsammans. För det står så här, i första krönikeboken 22:5 säger David själv så här. Min son Salomo är ung och vek och huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort så det blir berömt och prisat i alla länder. Därför ska jag göra förberedelser för det. Så gjorde David en stor mängd förberedelser före sin död. David insåg att Salomo där han är just nu i sitt liv, han kommer inte klara det här själv. Men jag tänker göra allt jag kan för att han ska lyckas med det som Gud har lagt över hans liv. Det står att han gjorde en stor mängd förberedelser. Han förberedde människor som skulle arbeta på templet. Han kallade in tjänare av olika slag. Sådana som snidde grejer och hantverkare och massa olika grejer. Ni kan läsa om det här i de här kapitlerna. Och han samlade in massa virke. Trä och olika sten och allt det här som behövdes för huset. Det förberedde han åt Salomo. För att inte Salomo skulle stå där själv när han väl skulle börja. Utan för att arbetet skulle vara påbörjat. Tänk om vi skulle tänka så här i våra församlingar också. Att jag kan faktiskt få vara med och förbereda någonting för den som kommer efter mig. Och inte bara lämna över någonting tomt. Utan faktiskt ha sagt, alltså här, ta vidare här. Det är förberett för dig att bara jobba vidare. För att Guds rike ska växa vidare. Jag vill visa en bild för er. Det här är en bild ifrån Mount Everest. Det här är en västerlänning av något slag. Här är de blåa byxorna. Och sen på andra sidan så har vi en Sherpa. Är det någon som har hört talas om en Sherpa innan? Några stycken. Det här är ett folkslag som lever i Nepals berg. Och för att de lever där så har deras kroppar liksom utvecklats till att... Alltså de tycker inte att det är jobbigt att leva på hög höjd. Vi som aldrig är på hög höjd, jag har inte varit där. Men jag fattar att vi får typ svårt att andas. Är det så? Ja, så är det. Det är jättejobbigt för oss att liksom ta oss upp i de här bergen. Men det är inte det för dem. Och flera av de här Sherpasen då, de jobbar för att hjälpa västlänningar att komma upp på toppen. Alltså man kan anlita en sån för att typ så här bära sin packning, förbereda ett läger och hjälpa en upp på toppen. Tänk om vi skulle vara såna i våra församlingar. Att vi tänker, hur kan jag göra för att hjälpa någon som kommer efter mig att nå ända vägen upp, hela vägen upp, att nå toppen? Jag tänker bära din packning, jag tänker förbereda lägret, jag tänker göra vad jag kan för att du ska få komma längre än vad jag gjorde. Låt oss vara Sherpas i Guds församling. Och det här behöver inte ha med ålder att göra. Det är inte sen när du kommer över 30, då ska du börja tänka så här. Du kanske är 20 idag och har människor som ser upp till dig. Då kan du få vara en Sherpa. Man kan vara 15 och ha en 12-åring som ser upp till en. Då kan man också vara en Sherpa. Man kan vara 80 och vara en Sherpa. Det här har ingenting med ålder att göra. Det här har med ett beslut att göra. Att man bestämmer sig för att inte se sig själv utan se att andra ska nå toppen. Det tror jag att Gud kallar dig och mig till att vara. När David skulle lämna över arbetet till Salomo så var han väldigt noga med att överlämnandet gick rätt till. Vi ska läsa igen i några kapitel längre fram. Första krönikeboken 28, vers 11-12, så läser vi så här. David gav sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna. De övre salarna och de inre rummen och rummet för nådastolen. Han gav honom en mönsterbild av allt som han hade fått genom anden beträffande förgårdarna till Herrens hus. Här kan vi läsa att David förmedlade till Salomo vad Gud hade talat till honom. Det står att han gav honom en mönsterbild, alltså någon typ av ritning, en karta över vad Gud hade visat honom genom anden. Han förmedlade visionen, han förmedlade motivet bakom varför de höll på med det de gjorde. Så att den här övergången skulle bli så smidig som möjligt. Och det är ju det som är grejen, att det är ju det anden har gett som ska förmedlas vidare. Gud kommer inte säga någonting nytt än vad han redan har sagt. Hans uppdrag är fortfarande att du och jag ska nå världen med evangelium. Att församlingen har en plats som ska förvandla städer. Där kommer Gud liksom inte säga någonting annorlunda om. Och jag tror att det är ju det vi alla vill. Vi alla vill ju att församlingen ska blomstra och växa vidare och att nya människor ska komma till tro. Och där kan du och jag få vara med och förmedla vidare. Du och jag kan få vara med och ge dem som kommer efter oss de absolut bästa förutsättningarna. För att komma inte bara lika långt som vi har kommit, utan komma längre. Att få se Guds rike ta ännu mer plats. Att få se Guds hus få ännu större plats och inverkan i vårt land. Salomo, han valde att lyssna och göra sig redo för det David liksom utmanade honom att göra. Och det är också superviktigt att vi som ska ta vidare, ni unga som sitter här, gör er redo. Visa, jag vill vara med. Jag vill fortsätta bygga. Jag är en att räkna med. Jag tänker ta den platsen som förbereds för mig. Sitt inte och vänta, utan börja gå redan nu. Börja springa redan nu. Ta den platsen. Och jag tycker om att se det här, liksom se vårt uppdrag att bygga Guds familj som ett stafettlopp. Ingen av oss kommer vara med för alltid. Vi vet att Guds församling kommer fortsätta byggas till den dagen Jesus kommer tillbaka. Och vi vet inte när det är. Men vi vet att ingen av oss kommer göra det vi gör just nu för alltid. Så vi springer liksom varsin etapp. Vi har en bit att springa med någonting som Gud har lagt över våra liv. Och någon gång så ska vi lämna det vidare. Och när man springer ett stafettlopp, då är det så här att det spelar egentligen ingen roll hur bra individerna är var och en för sig. Utan det är de som gör de bästa överlämningarna i ett stafettlopp som kommer vinna stafettloppet. Om man slarvar med överlämningarna, då är loppet kört. Den som ska lämna över någonting behöver vara redo på att nu ska jag lämna över någonting. Man behöver springa hela vägen fram. Man kan inte sluta springa innan man är framme till nästa som ska ta vid. Och bara kasta pinnen så här. Hoppas du fångar. Det är en dålig överlämning. Eller när man väl har kommit upp jämsides så måste man också någon gång våga släppa den där stafettpinnen. För att nästa ska kunna springa vidare. Och tro på den som springer vidare. Och inte bara stanna och säga bara lycka till nu. Utan om ni har sett ett stafettlopp någon gång, så den som liksom lämnar över, den fortsätter ju heja på den som springer vidare. För det är fortfarande mitt lopp som springs, även om jag inte springer just nu. Och den som ska ta vid behöver ju börja springa innan du ska ta tag i pinnen. Du behöver vara redo. Man ska liksom inte, nu låter som att jag är bästa löpexperten. Nej, det kanske inte gör. Det är jag inte. Men jag har sett några, jag tittade faktiskt på några sådana här stafettlopp inför den här predikan. Och jag vet att den som ska ta vid pinnen, den börjar springa innan den ska ta pinnen. Den står inte still ända fram och väntar så här. När jag får något i min hand, då börjar jag springa. Nej. Den börjar springa så den kommer upp i fart. Och när den har kommit upp i rätt fart och kommit jämsides med den som är bredvid, då får man överlämnandet och springer vidare. Och det finns också någonting så otroligt vackert i det här. Att det finns en stund när man springer jämsides. När båda springer lika fort, precis när överlämnandet ska ske. Och tänk om vi skulle kunna få till de där ögonblicken i våra församlingar. När vi springer jämsides med varandra mellan generationerna och är noga med överlämnandet och hejar på varandra och vet att okej, nu är den här personen redo, har fått upp farten att ta vid och ta den här pinnen, då släpper jag. Då tror jag att vi hittar någonting fantastiskt och vackert i Guds församling som gör att vi kan bygga långsiktigt. Och sen så har vi olika löpstil. Allting kommer inte alltid se ut som det exakt har gjort. Vi springer på olika sätt, men uppdraget är detsamma. Visionen är densamma. Motivet är detsamma. Att Gud ska få fortsätta bygga sin församling. Så att vi kan få vara ljuset på berget som förvandlar städer. Och som jag sa förut, vi vill ju alla samma sak. Jag tror det. Vi vill alla samma sak. Vi vill att församlingen ska få bli större. Att nya människor ska komma till tro. Att det här ska få vara en plats där människor växer upp och blir verkligen så här grundade och rotade i vem Jesus Kristus är. Som bär genom hela livet. Låtsasteamet kan få komma fram här och göra sig redo, för jag ska alldeles strax landa. Och jag tror att allt det här som jag har talat om nu, jag tror att det är möjligt. Jag tror verkligen att det är möjligt. För att Jesus själv bor mitt ibland oss. För att han gör någonting med våra hjärtan när vi tillhör honom. Han gör någonting med mig och min identitet. Och han gör verkligen någonting med hur jag ser på andra människor. Och hur jag älskar min församling. Kanske sitter du här inne och känner bara, men ja, vadå älskar sin församling? Jag vet inte. Vet du, be. Gud, visa mig vad det är du ser över den här församlingen. Vad du ser i vår församling. Och jag tror att han kommer skänka dig en kärlek till din församling. För han älskar församlingen. Och det jag önskar med den här förmiddagen, det är att ni alla, var och en som sitter här inne, ni som följer oss via streamen, alla som tillhör den här församlingen, inte skulle känna att man är oviktig. Utan att man skulle förstå att jag har någonting att springa med. Jag har någonting antingen att börja förbereda för att ge vidare, eller någonting att ta tag i och springa framåt med. Den äldre generationen, vet ni är så viktiga. Ni bär på så mycket kunskap, ni bär på så mycket vishet. Ni har varit med om så mycket saker som behövs i den unga generationen för att de ska kunna springa vidare. Det behövs människor som hejar på, som backar upp, som säger, kör, vi ber för er, vi tror på er. Vad kan vi hjälpa er med? Och det behövs en ung generation som är hungrig, som gör precis det som ni gör idag, som säger, vi vill vara med, vi vill ta plats, vi vill bygga kyrka. För att Guds församling ska få bli den blomstrande familj som den är tänkt att vara. Ska vi be tillsammans? Älskade Jesus, jag tackar dig för vad du har sagt om församlingen. Herre, jag tackar dig för att du gör någonting med våra hjärtan när vi tillhör dig. Och du ger oss en kärlek till varandra, en kärlek till församlingen, Herre Jesus. Herre, nu vill jag be för den här församlingen. Jag tackar dig för vad du har gjort i den här församlingen. Och jag tackar dig för vad du gör i den här församlingen. Och jag tackar dig för vad du kommer göra i den här församlingen. Jag tackar dig för att det bästa ligger framför, Herre Jesus. Jag tackar dig för att du har större planer, större visioner, större drömmar för Alingsås, Herre Jesus. Och Gud, jag tackar dig för var och en som är en del av den här församlingen. Jag ber att du ska fylla var och en med kraft, var och en med mer liksom framtidstro, var och en med mer drömmar och visioner om vad du vill göra, Herre Jesus. Herre, jag ber för alla överlämnanden som kanske håller på att ske, eller som ska ske, eller som har skett, Herre Jesus. Gud, låt dem få ske på allra bästa sätt, Herre Jesus. Jag tackar dig för att det bästa ligger framför. Jag tackar dig för att du kommer fortsätta verka. Och jag bara ber att den här församlingen skulle få blomstra ännu mer, Herre Jesus. Jag tackar dig för allt det du gör, men jag tackar dig för att du har så mycket mer. Vi ber för alla de människor som ska komma till tro under de här kommande åren, Herre Jesus. Vi ber för alla de i Alingsås som ska få höra om vem du är, som ska få sina liv förvandlade. Vi ber för alla de som ska få gå från mörker till ljus, Herre Jesus. Vi ber för alla de barnen som kommer att födas, Herre Jesus. Tack att man nu får bereda platsen för dem, Herre Jesus. Älskade Jesus, jag vill be om kraft och styrka över var och en här inne. Kraft och styrka att fortsätta springa med det du har lagt över ens liv. Och Gud, jag vill be om uppmuntran för den som känner att man kanske är värdelös, man har inget att ge. Tack att det finns en plats för var och en i Guds familj. Kom med tro, kom med uppmuntran just nu, Herre. Tack att vi får ge resten av den här förmiddagen till dig. I Jesu namn.